Radioplay.
Hej, det här är Mattias som normalt sett gör misslyckade brott. Men där har vi ju sommarlov innan vi kommer tillbaka i höst. Så det du lyssnar på idag är någonting annat, eller hur Andreas?
Ja, det här är nämligen misslyckade makthavare. En slags specialvariant av misslyckade brott kan man säga.
Mm, för att det är ju spurt inför valet nu och då passar det bra att prata om ett slags misslyckade brott inom politiken.
Och det finns det en hel del av och det kanske inte är så konstigt. Ju närmare makten man kommer desto mer fartblind blir man.
Så är det kanske. För idag ska vi berätta om när sjuka människors bortglömda smycken blev till guld i struparna på ett gäng levnadsglada politiker i västra Sverige. Så här låter det på tvätteriet i Allingsås, som är en av de största arbetsgivarna i stan. Först sorteras tonvis av smutsiga kläder från sjukhusen i regionen, precis som vi sorterar vårt tvätt hemma och ser till att vi inte har glömt någonting viktigt i fickorna. Sen tvättas kläderna rena i stora industritvättmaskiner. Om man hör eller läser om det här tvätteriet idag så handlar det ofta om hur många strumpor som har försvunnit i tvätten eller om någon får sägas upp när ägaren ska spara. Men så var det inte för 20 år sedan. För den 5 september 1998 så briserar ett prestigefyllt gräv av slöjande där just tvätteriet i Allingsås är en viktig plats. Det passar perfekt just nu. Att nyheten kommer just då är inget konstigt. Dels är det val inom bara ett par veckor och det här reporterjobbet handlar just om politiker. Dels är det här ett trendigt grävreportage. För under slutet av 90-talet så hade medierna lagt mycket krut på att avslöja mygel och missförhållanden i hur just lokalpolitiker sköter sina förtroendeuppdrag.
Det kanske aldrig har funnits någon period när journalister har granskat representationsnoter så mycket som under den här perioden.
Antagligen är det så. Och det kanske började med Mona Sahlin.
Ja, och sen Marjasin.
Absolut.
Som klippt och klistrade.
Mm. Men vad handlar det här om då, 1998? Jo, avslöjandet som först kommer från Sveriges Television och Sveriges Radio i Göteborg går ut på det här. Tvätteriet i Allingsås har haft någonting som de ansvariga kallar för skrotkassa. Det är helt enkelt ett hemligt konto som inte funnits med i någon redovisning. Inte nog med det. Skrotkassan fanns för att bekosta representation för politiker i Allingsås och chefer på tvätteriet. Representation, det är krognotor och spritnotor. Det här behövdes, för landstinget i Älvsborg har nämligen en policy om att man inte får representera med alkohol. Och att det är just ett tvätteri som blir huvudplatsen i den här affären, det är liksom ödesmättat. För tvätteriet är ju till för att smutsiga saker ska bli rena. Men det finns också ett annat skäl till att just tvätteriet har haft det hemliga kontot. För pengarna som går in i skrotkassan kommer från saker som patienter har glömt i sina sjukhuskläder. Smycken, klockor, guldföremål. En del av värdesakerna ska till och med ha tagits från patienter som dött. Och när tvätteriet har sålt lump eller har bytt ut maskiner, då har vinsterna därifrån också pumpats in på det svarta kontot. Kassan fanns när jag kom till tvätteriet i början på 80-talet. Den var sanktionerad av politikerna. Det hävdar Mats Vincent, som är den tidigare förvaltningschefen på Allingsås tvätteri. Han ska bli en av huvudpersonerna i det här fallet. Om det låter lite abstrakt med en sån här fluffig kassa, så är det inte alls så i verkligheten. Skrotkassan dokumenteras helt enkelt i form av en svart kassabok i den biträdande chefens skrivbordslåda. Jag betalade notor med mitt kort och sen täckte jag det med pengar ur kassan, säger Mats Vincent.
Men varför pratar han så mycket? Varför berättar han hur allt har gått till?
Nej, det är obegripligt. På tvätteriet i Allingsås säger man nu i det här avslöjande reportaget i medierna att alla anställda har känt till skrotkassan. Landstingsrådet Hasse Andersson, han är socialdemokrat. Landstingsrådet Gösta Davidsson, han är moderat. Och förre ordföranden i tvätteristyrelsen, Håkan Rydbäck, som också är sosse. Ja, de tre pekas ut. Och det är ganska många politiker som uppges ha varit med på utlandsresor, fina krogmiddagar och blöta sittningar. Men de har inte haft en tanke på att det skulle handla om svarta pengar. De trodde att det var vanlig representation som följt reglerna. Det säger de i alla fall.
Mattias, vad ska man göra om man vill veta allt om ditt favoritcase när det gäller misslyckade brott, sabbatsabotören?
Ja, om man vill veta allt, då får man läsa länge. Men mitt förslag är såklart att man köper boken Misslyckade brott.
Just det, för nu är ju podden också bok.
Man slipper höra mig, men man får ju egentligen se bilder och läsa text.
Ja, och när det gäller just sabbatsabotören, som är ett av de 11 kapitlen i boken, så får man se fantastiska tidningssidor från 1946.
Ja, men exakt.
Där folk är rädda för sabbatsabotören, eller portvaktsskräcken, som den här ligan också kallades för.
Mm. Misslyckadebrott.se är adressen dit man går för att köpa boken, lämpligen. Och den kan man ju också läsa i väntan på att vi kör nästa säsong av Misslyckade brott.
Som börjar i september.
Precis. Men låt oss gå tillbaka till skrotkassan i Allingsås, för nu börjar jag få feeling här. Redan första dagen så blir den här nyheten från SVT och Sveriges Radio Göteborg, det blir en riksnyhet. Storyn rewritas, som man säger på journalistsvenska. Det betyder att alla medier skriver av ursprungskällan och så anger de källa. Och nu blir skrotkassan oundvikligen en rättssak. Landstingsdirektören i Allingsås anmäler det hela som brott och ekoroten på polisen i Borås börjar utreda det här. Politikerna vill inte gärna prata om det här i medierna, såklart. Men den förre tvätterichefen Mats Vincent är ovanligt pratsam. Han berättar att de svarta pengarna har gått till kräftskivor och julsprit. En båtresa för över 150 personer har också betalats ur skrotkassan. Resor har gått till Dallas med pitstop i New York.
Varför åker man till Dallas?
Inte vet jag, jag har aldrig varit där. Nej. De kanske tyckte om tv-serien.
Obegripligt.
Skrotkassan har också gått till resor till Paris, Birmingham, Frankfurt, Kiel, Portugal, Danmark och det flådiga Finland. Kiel hade jag också strukit från listan, det kan jag säga.
De har ganska dålig smak när det gäller resor, får man säga.
De har ju alltid säkert knutit upp det mot någon officiell tillställning. Varför måste man resa så här mycket med ett vanligt landstingstvätteri som betalare? Tycker du inte det var konstigt? Frågar Aftonbladet Mats Vincent. Nej, resorna ansågs väl motiverade. Allingsås är en liten jävla håla, så det är klart man sticker iväg, säger Mats Vincent.
Han är ärlig i alla fall för mig. Genom...
Att, jag undrar om han ens kunde gå ut på gatorna. I många sådana här kvittoskandaler så brukar det handla om några få sönderklippta fakturor eller papperslappar. Men inte i det här fallet. För Mats Vincent säger att han har koll på varenda grej som har betalats i skrotkassan. Det är redan kört för dem, hur mycket de än ljuger, säger han om politikerna. Allting finns på papper och på varje krognota finns samtliga namn, säger Mats Vincent. Gösta Davidsson och Hasse Andersson tar en så kallad timeout. Och de hoppar av sina uppdrag tillfälligt. Men Andreas, vad det här med timeout är, tänkte jag vi skulle grotta ner oss lite grann.
Det var väl Salin som satte det på kartan lite grann.
Precis så. Och timeout kommer ju från början från sportens värld.
Just det.
Och det går då ut på att man inte jobbar längre med det som man har lön för, eller hur?
Precis. Det är väl ett sätt att försöka antingen skjuta upp avgången eller hoppas att det hela ska blåsa över.
Tar man ut lön under tiden man har timeout?
Jag tror att det är lite olika faktiskt.
Men är det här en riktig term? Finns det en timeout i arbetslags...
Nej, då heter det väl att man blir avstängd eller arbetsbefriad med full lön. Det är väl så det heter rent juridiskt. Timeout är ju en, som sagt, det är ju en sporttime. Det är ungefär som att man kan inte utvisa någon från arbetsplatsen, utan då får ju någon helt enkelt sparken.
Men om vi ska bli lite allvarliga, vi vanliga människor, vi kan ju inte ta timeout från jobbet.
Nej, och det är väl det som är grundproblematiken i alla de här skandalerna. Oavsett om det handlar om mycket eller lite pengar, så tror jag att det folk blir förbannade på är att de ser sina folkvalda som ska representera dem och andra väljare spela efter helt andra regler.
Mm. Hur som helst, tillbaka till skrotkassan i Allingsås. Jag gissar att några politiker får gå, säger den mycket pratglade Mats Vincent. Det här har spolierat deras karriär, säger han. Han upplever nu sitt livsperiod som mediekändis. Han får till och med ett slags roll i medierna som oberoende tillförlitlig källa. Medierna riskerar ingen kritik för att de går för hårt i drevet på det sättet. De hårda vinklarna kommer av sig själva så fort Mats Vincent öppnar munnen.
Men det här är ju lite som Mikael Brinkenstierna, skandalmanager som åkte runt på såna här barturnéer med Villa Medusa-deltagare. Mm. Och så rapporterade fina P1 och andra om alla svarta pengar och att folk blev utnyttjade. Och hur hemskt det var att kvällstidningarna bara skrev helt okritiskt om vad Mikael Brinkenstierna sa. Mm. Och så hade de en enda källa, Brinkenstierna själv.
Ja, just det.
Så att då var det som att genom att berätta om det man gör och inte skämmas för det, så är det som att man kommer undan på något konstigt sätt. Det är ett märkligt fenomen.
Jag tror inte att Mats Vincent hade älskat att bli jämförd av dig med Mikael Brinkenstierna.
Eller så hade Brinkenstierna inte gillat att bli jämförd med Mats Vincent.
Så kan det vara. Hur som helst så säger Vincent nu att den här skrotkassan har funnits mellan 1980 och så långt fram som till 1995. 15 år. Men nu är Mats lite för pratglad för att han ska kunna komma undan en motattack från de politiker som han har hängt ut. Dag två i affären så försöker moderaten Gösta Davidsson att slå tillbaka. Han förnekar att han skulle känna till någon hemlig kassa. Men det hjälper inte. För fackets ordförande vid tvätten i Alingsås, han heter Sten Stenberg. Han säger att Mats Vincent har rätt. Men han svingar gärna mot Mats också. När Mats kom in försvann vår insyn, säger alltså Sten Stenberg från facket. Under tidigare chef sköttes kassan perfekt, men sen fick vi inte vara med och kontrollera det hela längre. Men nu blir mediebevakningen snabbt en soppa av utsagor, försvar och försök att rädda sitt skinn som det brukar. Medierna försöker hitta nya vinklar hela tiden. Till exempel att det hela skulle vara tecken på en omfattande gubbkultur i regionen, det säger socialdemokraten Lena Nilsson. Eller att den här skandalen är extra svettig, för det är ju val just den här månaden. Och det starkaste tvätteriet i Alingsås, det råkar ut för mer problem när revisorerna hittar 10 andra punkter där företaget inte har skött sig enligt reglerna. Alla tvätterier har svinn av kläder, men mellan 1995 och 1997 försvann nästan vart fjärde plagg från Alingsås tvätteri. Landstingsrevisorn är förtörnad. Nu är tvätteriet så skandaliserat att de tvingas ta bort dekalerna med sitt namn från bilarna som åker och samlar upp tvätt från kunderna.
Så kallat Carema-problem.
Chaufförerna trakasseras nämligen av ilskna medborgare. Föraren Åke Olofsson berättar.
En bilist prejade mig på E20. Han körde förbi mig och bromsade. Jag låg ute på kanten och då jag gick ut för att köra om gick han ut och prejade mig. Sen satte han upp fingret i rutan och körde iväg.
Journalisterna, som ju älskar och inspireras av andra journalister, de hittar fler skrotkassor. På tekniska kontoret i Lerum utanför Göteborg till exempel. Och medan hösten nu glider in i vinter så skriver de lokala folkliga underhållarna på sina nyårsrevyer. Skrotkassan är ett mycket populärt inslag där. Det går ända till Folkan i Borås. Nu har skandalen rullat i medierna i drygt 2 veckor och nästan alla som kan ha en åsikt har uttryckt den. Medieskandalen i all ära. Men hur är det då med det misslyckade brottet? Jo, polisens utredare kommer fram till att ett antal personer ska delges misstanke om brott. Det är snabbt marscherat, för ekobrott är komplicerade. Men det är ett måste i det här fallet. För preskriptionstiden gör att flera av de möjliga brotten riskerar att inte kunna komma till åtal om inte åklagaren snabbar sig. Den 6 oktober 1998 väcks åtal mot de första 3 personerna som har druckit alkohol för skrotkassans pengar. Det är Arne Johansson, moderatpolitiker. Han åtalas för häleri alternativt trolöshet mot huvudman. Mats Vincent såklart. Han åtalas för grov förskingring alternativt grov trolöshet mot huvudman. Och så är det en tjänsteman till som också omfattas. Det här ställer ju inte bara till förtroendet för politikerna. Arne Johansson, han leder också handbollslaget Alingsås HK som just nu gör sensation i elitserien. Vad ska hända med laget om Arne blir dömd? Förhören fortsätter och flera politiker som vi har hört om tidigare misstänks. Hasse Andersson, socialdemokraten, landstingsrådet Gösta Davidsson som är moderat och det tidigare landstingsrådet tillika tvätteristyrelsens ordförande Håkan Rydbäck, socialdemokrat. De misstänks för bedrägeri, häleri, alternativt trolöshet mot huvudman. Och Johnny Nilsson, landstingsstyrelsens ordförande i Älvsborg, han misstänks för bedrägeri, alternativt trolöshet mot huvudman. Vad är trolöshet mot huvudman? Om du som... Är det som en svagare form av bedrägeri? Eller...
Ja, missbruka sin förtroendeställning gentemot någon annan då man fått i uppdrag att sköta ekonomiska...
Aha.
Precis.
Men låt oss nu zooma ut en stund och fundera. Varför faller de här politikerna? Jo, utan medierna så kanske det här aldrig hade upptäckts med skrotkassan. Men hur kunde reportrarna ha fått veta om det här? Vad tror du, Andreas?
Säkert ett tips inifrån. Någon har sett den här boken och blivit förbannad för att den haft ett horn i sidan till någon av de involverade. Så är det oftast att den som tipsar har en egen agenda. Men det behöver inte betyda att den säger inte sant.
Mm. Det riktigt korkade i fallet måste ju vara den noggranna bokföringen. Där skrotkassan hade sin egen svarta bok som du nämnde, där allting skrevs upp. Och teknisk bevisning är ju ovanlig i ekobrott.
Ja, och det där är ju, går ju igen i till exempel ett annat avsnitt av misslyckade brott som vi har gjort, där en internationell bedragarliga för dagbok där de skriver ner exakt vem som har gjort vad. Så att även kriminella eller halvkriminella politiker har ju ibland ett ordningssinne som måste efterlevas till varje pris.
Sant. Men nu kommer moderaten Gösta Davidsson som har haft time out. Han kommer tillbaka till jobbet. Det kanske han inte skulle ha gjort. För Gösta väljer att gå till attack. Han säger till Göteborgsposten att det finns politiska beslut om skrotkassan och att den inte alls var så hemlig. Pengarna skulle gå till personalbefrämjande åtgärder, intygar han. Gösta Davidsson är också kritisk till Mats Vincent som har minskat insynen i kassan och har själv har fyllt på mycket mer pengar i den. Om det låter som att Gösta Davidsson har hög svansföring här så kan det faktiskt ha politiska orsaker. För medan skandalen har rullat har det varit val. Och i regionvalet har Gösta Davidsson hamnat på tredje plats på moderatlistan. Därmed så tycker han att väljarna har godtagit honom trots vad som har hänt och att det är fritt fram och jobba vidare. Men det spelar ingen roll. För väljarnas röster är inte allt. Nu mal kvarnarna som sköter politikernas interna förtroende istället. Socialdemokraten Arne Johansson som är misstänkt för brott, han får inga nomineringar till högre poster och kan därmed inte bli regionråd. Trots det pratar han gärna handboll med Expressens sportjournalist. Matcherna ger mig några timmars andrum innan verkligheten tränger sig på, säger han. Medan skandalen på tvätteriet är ett helvete så är hans engagemang i Alingsås HK ett himmelrike, utvecklar han. Arne Johansson hävdar att han snart ska bli frikänd i rätten för svartkasseeländet. Den som väljs till regionråd istället, Johnny Nilsson. Men han ska snart stå inför skranket, han också. Nu får vi veta alla möjliga detaljer i den här skandalen. Det är uppgifter om resor, kvitton och mörkläggning. När Mats Vincent fyllde 60 år så kostade uppvaktningen, fem personer deltog, det kostade 9 238 kronor. Först var det whisky i bastun på Hotell Europa i Göteborg. Sen blev det middag på danspalatset King Creole, hummersoppa och oxfilé. Och sen var det själva hotellnatten. Skrotkassan tog notan. Vid en fiskeresa med tvätteriets kunder och personal har deltagarna först dragit upp havets läckerheter ur vattnet, sen smörjt kråset på restaurang, köpt sprit för 1 800 kronor och gått på dansrestaurang.
De verkar gilla att dansa.
Ja, väldigt mycket. Sen har vi en resa till Köpenhamn där företrädarna för facket SKTF, de har ätit, druckit och bott över. Inte ett ont anande har det skett med pengar från patienternas kvarglömda smycken. Och det blir fler resor. Borås, det är en nödvändig marknadskostnad, säger Johnny Nilsson. Frankfurt, och det följer samma mönster. Mat, sprit och hotell, utan att man riktigt kan se att det har arbetats. Och skrotkassan åderlåts vidare. Den totala summan för all otillåten representation blir cirka 100 000 kronor. Tvätterichefer har gjort 35 resor utan att den övriga styrelsen ens har fått veta om det. Ingen av de åtalade erkänner brott. Trots att mängden av förhör, bland annat med tidigare landstingsdirektörer, gör att ord står mot ord om vem som kände till den hemliga skrotkassan eller inte. Det var rena sporten att gå runt spritförbudet, säger den vältalige Mats Vincent. Och Håkan Rydbäck, socialdemokraten, han säger att han tycker det var rimligt att tvätteriet stod för spriten. Alkoholförbud, det spelar väl ingen roll. Tvätteriet i Alingsås är ett affärsdrivande företag och konkurrensutsatt och det står utanför landstinget. Därför var det riktigt det vi gjorde, säger han. 13 april 1999 faller så domen i Alingsås tingsrätt. Mats Vincent och hans biträdande chef Hans-Åke Johansson döms till villkorlig dom. Före ordföranden i tvätteriets styrelse, Håkan Rydbäck, han får dagsböter. De andra frias. Få, milda straff. Men i medborgarnas och mediernas ögon är personerna moraliskt förstörda. Vad säger de nu då? Ja, den dömde Mats Vincent, han har inte förlorat sin skarpa tunga, även om han är besviken.
Det handlar ju bara om skitpengar, speciellt i jämförelse med vad rättegången och alla advokater kostat. Man undrar om vi verkligen var värda allt det här. Det är ju inte klokt att göra av med så mycket pengar. Var vi verkligen de största brottslingarna i Sverige? Jag gjorde ju bara som politikerna sa att jag skulle göra. Men jag fick skiten. Jag blev syndabocken.
Mm. De tre dömda överklagar först till hovrätten, men drar sedan tillbaka sina överklaganden. Och då begravs historien i mediearkivens elefantkyrkogård. Kanske inser personerna att ytterligare rättsliga turer bara skulle skada dem och imagen för Alingsåspolitikerna. Men vad hände sen då? Magnus Svenungsson, reporten som avslöjade alltihop, han får Stora journalistpriset. Han plockas upp av Sveriges Television och jobbar på Uppdrag granskning i 11 år fram till 2018. Tvätteriet i Alingsås, det finns kvar än idag och är en viktig arbetsgivare på orten. Och 2011 kom en av dem som har varit tystast i den här härvan, Håkan Rydbäck, då 84 år. Han kom ut och ville rentvå sig själv i självbiografin Mitt liv. Det är jättekonstigt att en landstingspolitiker skriver en...
med sån högtravande titel också.
Ja.
Undrar hur mycket den sålde. Sålde den mer eller mindre än boken Misslyckade brott? Det är en celebrity deathmatch mellan de två.
Inga siffror på det. Håkan Rydbäck, som är socialdemokrat, han säger att han har fallit offer för en politisk rättegång eftersom åklagaren var moderatpolitiker och flera nämndemän var borgerliga. Orimliga proportioner eller inte. Idag är den här härvan ett av många exempel på brottsligt mygel för våra gemensamma pengar, vilket till slut uppdagas. Det lyckades länge, men även i ett tvätteri kan man missa att göra en smutsig byk ren. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade makthavare. Redaktör är Andreas Utterström och exekutivproducent Jonas Lindskov. Lyssna gärna på Misslyckade brott såklart innan den är tillbaka med säsong 4. Och om du vill läsa mer om Misslyckade brott så går du in på misslyckadebrott.se och kollar in boken.
Glöm inte prenumerera och betygsätta oss i iTunes. Skriv gärna en recension också, för det hjälper fler att hitta både den här podden och Misslyckade brott. Och om du har synpunkter på vad du just har hört eller tips på andra fall som vi borde ta upp, oavsett om de handlar om politik eller inte, så mejla oss på
misslyckadebrott@bplus.se. Längre än jag trodde det här. Ändå.
Ja.
Usch.
Så, vad är det vi har kvar nu?